Jesaja 30 och 15. Jesaja. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger nej, på hästar vill vi jaga fram, därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg, därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot, eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren, saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, vem är det som väntar på vem här? Det kan man ju verkligen fråga. Saliga är alla de som väntar efter honom, men han sitter ju i himlen och väntar. Så det blir ett enda stort väntrum av allt sammans. Jag tänkte när Anna-Maj också var inne på det här under eftermiddagen att vänta efter väckelse. Väckelse har sin tid och icke-väckelse, vad vi nu ska kalla det för, sömnaktighet har sin tid. Och det kanske vi inte kan göra så hemskt mycket åt som vi tror. Överhuvudtaget så är ju den här maningen, genom stillhet och förtröstan blir ni starka, den är ju någonting som ställer oss rätt i förhållande till Gud. Den stryker under att det vi gör betyder inte så mycket som det Gud gör. Och Gud svarar på bön, det är alldeles sant. Men Gud är ju ingen, ska vi säga, enarmad bandit. Han är ingen automat som han drar i för att det ska hända saker, utan han har ju en alldeles egen initiativförmåga som är underbar. Och istället för att vi skulle satsa på väckelse, så kanske vi skulle vänta på väckelse. Saliga är det som väntar efter Herren. Och saliga är vi ju inte för närvarande, utan vi är ju ganska osaliga egentligen. Nu är det ju så här att om detta är Guds väg till vår styrka, så ska vi vänta oss att finna samma uppmaning på många andra ställen i Bibeln. Och det är en liten tanke som jag vill skicka med er hem faktiskt. Vi kan ju ta ett par exempel bara ikväll och se. Lukas 10 och 38. Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Gamla översättningens uttryck är ju spetsigare här. Allenast ett är nödvändigt. Och det är konstigt att vi klarar så bra som vi gör att läsa det, utan att liksom flyga i taket och säga: jippi, vi har hittat det.
Det är bara en sak som är nödvändigt, allt annat är lyx. Det finns en sak som är nödvändig. Och det andra, det kan vara bra, men det är inte nödvändigt. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Ja, men den andra varianten, den står ju Marta för. Hon som så småningom blir sur, inte på systern sin, utan på Jesus. Frågar inte du efter? Och det är ju också det som vi går och mumlar i skägget, svenska kristna. Någonstans i riktning mot himlen. Vi sätter ingen riktig adresslapp på klagomål. Men frågar du inte efter att vi satsar så mycket på de ofrälsta? Frågar du inte efter att vi ber så mycket för de sjuka? Kära Gud, tänk om det blev lite mer under och tecken vad många som skulle komma till tro. Frågar du inte efter dem? Allenast ett är nödvändigt. Och Herren väntar på att vi ska tröttna. Nu, det var ju ett smakprov. Ett annat kan vi ta i Filipperbrevet, 4:e kapitlet. Vi läser vers 10-13. Brevet är ju egentligen ett tacksägelsebrev som Paulus skrev när han satt i fängelse och hade fått en gåva från vännerna i Filippi. Så skickar han det här brevet tillbaka för att tacka för den gåvan. För att man hade väl inte precis tv på rummet på den tiden. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd, jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och det är ju en mycket intressant text det här. Jag antar att ni allesammans har funderat över vad det kommer sig att vi har så lätt att anpassa vår levnadsstandard uppåt och så svårt att anpassa den neråt. Det är ju ett välbekant fenomen i och för sig. Men vad i all världen är det som gör att det blir så här? Ja, det är ju vår fiendskap mot Gud. Köttets fiendskap mot Gud. Den som, så att säga, hela tiden längtar uppåt. Inte för att komma till Gud, utan för att själv bli någonting i samma stil. Paulus har kommit till det märkliga tillståndet. Att han kan leva fattigt och han kan leva i överflöd. Och han har till och med kommit till den insikten att han behöver hjälp med båda delarna, vilket jag tycker är nästan det intressantaste. Inte hjälpen att det kommer pengar, utan hjälpen att anpassa sig neråt. Hjälpen att kunna vara oberoende på det sättet, oberoende av sina yttre omständigheter. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft, säger han. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Och då har ett tillstånd av stillhet infunnit sig. Det är egentligen det som beskrivs här, ett tillstånd av stillhet. Det som med ett bibliskt uttryck kallas för begärelserna i människan har tystnat. Det där inom människan som aldrig får nog. Det är det som gör att vi kan anpassa oss uppåt men aldrig neråt. Och det där har nu tystnat hos honom. Det har kommit en stillhet i det här inre jäktet och inre jagandet efter mer och mer av allting. Och Paulus säger inte att det där har jag fixat själv, utan han säger allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Där kan vi på nytt, fast i så att säga en annan språkdräkt, känna igen det här med stillhet och förtröstan. För det här är ju naturligtvis svårast att lära sig när pengarna tryter. Det där man får förtrösta i stillhet. För att inte råka i panik och för att inte råka i någon sorts fiendskapsstämning emot Gud. Vi ska se på fler exempel. Matteus 6:e kapitel. Fjortonde och femtonde verserna. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Jag tror inte det här ska förstås som en hotelse, utan mera som ett allmänt konstaterande. Ett konstaterande med en allvarlig underton givetvis, men inte i någon sorts föraktfull avsikt från Gud att förnedra oss. Att förlåta andra människor och deras överträdelser mot oss. Det är ett stycke stillhet. Det är att bli stilla. Och det kan man erfara. Ibland händer det ju att när man ber Gud om hjälp att kunna förlåta människor som svikit, bedragit, förnedrat, utnyttjat den, så kan det hända att den hjälpen kommer väldigt snabbt. Den behöver inte göra det, kan ta lång tid. Och det är inget fel i det. Men ibland kommer det snabbt. Och då kan man se vilken fantastisk lättnad som infinner sig i en människas inre. Hur det som förut liksom var en enda risig hög av blixtar och ångest och oro och jobbigheter, som det brukar heta, kan plötsligt bli som en lugn insjö en vacker sommarmorgon. Och när man får se det där, den förvandlingen kanske går på mindre än en minut, vilket man någon gång ibland får göra som själavårdare, så är ju det något av det mest dramatiska man kan se. Just av hur stillheten infinner sig. Den stillhet som förvisso inte är passiv, utan som omedelbart övergår i tacksägelse och lovsång, men som ändå är en stillhet. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Och det är ju det som ofta är problemet. Vi har 1000 ursäkter för att inte göra det. Och vi kanske ibland måste jaga iväg på lite snabba springare och jaga oss trötta. Innan vi verkligen inser att vi ödelägger våra egna liv med att behålla freden, att behålla bitterheten. Och så kan man vända sig till Gud och säga: hjälp mig Herre att förlåta honom det och henne detta. En annan form av stillhet kommer lite senare i samma kapitel, 25:e versen. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem, är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåg. Det här handlar om bekymmer. Och man kan ju undra lite grann vad Jesus menar. Han säger till oss att vi inte ska göra oss bekymmer. Och då låter det ju som att man skulle bli totalt bekymmersfri. En sån här, det ordnar sig alltid figur. Glad och livad, tar allt med en klackspark och struntar i det mesta. Inklusive att betala räkningar och sånt här. Vi har ju genomlevat en period och man sett många underligheter med utgångspunkt från den här texten. Jag kommer ihåg en kille som hade fått lära sig på en bibelskola att man skulle inte betala hyran, utan man skulle lägga räkningen på golvet och stampa på den i Jesu namn. För som sagt, man skulle inte göra sig några bekymmer. Och som han sa sen, lite buttert och lite humoristiskt sådär, ja, sen blir jag ju vräkt såklart. Så. Och det var ju så lagom roligt för honom, för han hade verkligen trott på det här. Av hela sin styrka och av hela sin kraft. Så han hamnade faktiskt på sjukhus. I en form av vad vi kan kalla för religiös psykos. Alltså, Jesus gör oss inga förespeglingar om att livet inte skulle innehålla bekymmer. Den får själv bära sina bekymmer, säger han. Man blir varken bekymmersfri eller bekymmerslös. Det Jesus talar om för oss är att vi behöver inte göra oss med fler bekymmer än vi redan har. Gör er inte bekymmer, det räcker med dem man har. Vad vill du då säga att göra sig bekymmer? Jo, det är någonting som inträffar när man försöker göra tillvaron till något den inte är. Alltså, vi har talat om detta förut med livets gestalt och livets villkor. Att vi kan ändra livets yttre gestalt, men inte dess villkor. Vi kan inte förändra våra livsbetingelser så att smärtan inte är en tänkbar eventualitet i våra liv. Och det Jesus menar är att om vi försöker, om vi så att säga i alla avseenden försöker gå med både svångrem och hängslen, och det har ju vi svenskar varit något av världsmästare på. Vi har ju ombudsmän av alla slag. Konsumentombudsman och barnombudsman och vuxenombudsman och kvinnoombudsman och mansombudsman. Och vi har många ombudsmän och det är bra. Men det har ju varit lite av en statsreligion i Sverige det här. Vi har köptrygghet och vi har hyrestrygghet och vi har äktenskapstrygghet och vi har försäkringstrygghet och vi har Trygg-Hansa. Allting ska ju vara tryggt i Sverige tills stämningen blir alldeles tryggt. Därför att i allt detta ligger på något sätt en underlig önskan att göra tillvaron till något den inte är. Och när man börjar satsa på det så märker man att det går ju inte. Och då lägger man på ett kol till och så märker man att det går inte. Och så lägger man på ett kol till och ett kol till och ett kol till. Och till sist så är man så fullt upptagen med att göra livet tryggt. Att man hinner inte leva. Och ju mer man garderar sig, desto otryggare blir man. Och desto mer bekymrad blir man. Och desto fler faror ser man. Och till sist vågar man varken gå ut och visa sig bland människor eller ens ta i någonting som inte är steriliserat. Annat än möjligen med tång och gummihandskar. Därför det finns ju risker överallt. Och när man börjar försöka att systematiskt bygga bort de riskerna, så hittar man nya risker och nya risker och risker bortanför de gamla och bortanför de nya med. Och det är att göra sig bekymmer. Att bli stilla och acceptera livets villkor. Det är en stor vishet i det. Och det lär man sig inte i en handvändning. Det är lite grann ett projekt livet igenom det här. Att mitt i smärtan ändå kunna lämna ansvaret till Gud. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Ju mer ni jagar iväg på springare, desto svagare blir ni. Ju mer ni ska lägga pengarna i madrassen och madrassen i ett kassaskåp och kassaskåpet i ett kassavalv och kassavalvet i en bunker och bunkern i, ja, vad det nu kan vara, desto värre blir det. Gör er inte bekymmer. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Ni kan inte med en enda, med alla era bekymmer, lägga en enda aln till er livslängd. Jag tror att det är bättre översättning är till er kroppslängd. För livslängden mäts ju i år och dagar som regel. Och inte i meter och centimeter. Men jag kan inte lägga en enda centimeter till min kroppslängd. Det här var före de anabola steroidernas tid. Och talar Jesus om hur fåfängt det är att försöka att ändra livets villkor. Utan att istället acceptera att ta emot livet som det kommer. Utan att för den skulle vara passiv. Jag tror ni förstår vid det här laget vad jag menar. Vi ska titta lite grann igen i den 131:a psalmen. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt det är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt det är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn, ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Det här är en psalm som man kan gå och smaka på länge. Den är så pass kort som man kan lära sig den utan till även vid min ålder. Och sen kan man gå lite grann och grunna på den här. Och jag lovar er att ni blir inte lottlösa om ni gör det. Den är kolossalt innehållsrik. Jag har slutat att syssla med ting som är mig för svåra. Mina ögon ser inte efter vad upphöjt är. Jag umgås inte med stora ting. Jag är som ett avvant barn, säger David. Och ett avvant barn är ju en unge som har slutat att alltid leta efter en bröstvårta och suga på. Utan kan ju ligga lugn och stilla och liksom vara nöjd utan att man ständigt tillför ungen något. Och det är åter ett uttryck för den här stillheten. Att jag begär inte att hela tiden få mer. Och framförallt inte det som är mig för svårt. Man ser det här ibland när man samtalar med människor som sörjer någon anhörig efter ett dödsfall. Då händer det ju ibland att själva sorgprocessen går i baklås. Att man så att säga inte kommer ut ur det hela. Det tar ju i vilket fall lång tid. Men med tiden så kommer man ju i balans igen. Det är ju ändå en naturlig process det här. Men ibland går det i baklås. Och inte sällan är det så att det hela bromsar upp därför att man fastnar i frågan varför händer nu detta? Vad ont har jag gjort att detta skulle drabbat mig? Och inte minst kanske om förhållandet inte var alldeles gott till den människa som överraskande dog. Så kan det ju bli en väldig skuldbearbetning av typ att var det därför att jag snäste åt honom i förra veckan som han låg död i sängen här på morgonen? Eller vad var det för någonting? Var det för att vi hade grälat som han körde ihjäl sig? Och det kan ju räcka. Därför det är en fråga som man inte får svar på. Och eftersom man liksom kommer till den punkten att jag måste ha svar på denna frågan för att komma vidare, så låser det sig. Och när det då låser sig så är det sannolikt ingen lås i stillhet. Utan alla hjul snurrar för fullt. Man grubblar och grubblar och grubblar. Man vrider och vänder. Man är ungefär som när man har letat igenom ett helt rum efter några borttappade nycklar. Och börjar på ny kula och vänder på alla grejer en gång till. Det vet ni, det brukar man göra. Och sen river man i alla skrivbordslådor ytterligare en gång fast nyckeln ligger ute i köket. Man kommer ingen vart. Men man kan inte lägga ner sitt grubblande. Och i det fallet kan det vara väldigt viktigt att få se det här. Att mitt behov är inte ett svar på frågan utan stillhet. Jag måste släppa det som är mig för svårt. Min bön måste i första hand vara denna. Gud, får jag inte svar på frågan så lös mig från själva frågan. Befria mig från frågan. Befria mig ifrån behovet av att få ett svar på den här frågan. Hjälp mig att inte umgås med ting som är mig för svåra. Det kan ibland vara som ett sesam öppna dig. När en människa plötsligt upptäcker. Ja, så kan jag göra. Jag kan bli av med frågan utan att få ett svar på den. Det är vi ju inte vana vid i vetenskapens tidsålder. Men det går faktiskt. Och då kan så att säga en uppbromsad sorgprocess börjar röra på sig på nytt. Och det kanske börjar att ljusna så sakta i den människans liv. Och det handlar ju också om att på något sätt acceptera livets villkor. Att bli löst ifrån frågan utan att alltid få ett svar på den. Ty det är livets villkor. Och det är få situationer där man sargar sig själv så grundligt och så eftertryckligt. Som när man hamnar i det låsta läget. Att man önskar sig någonting som ligger utanför livets villkor. Vi ska nu läsa två bibelord som jag själv i mitt eget inre har ägnat mycket uppmärksamhet under det år som har gått. Det första står i första Thessalonikerbrevet 5. 1 Tess 5. 16, 17 och 18. Var alltid glada. Be ständigt. Och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Tacka Gud i alla livets förhållanden, tror jag det stod i gamla översättningen. Och vi kan ana och förstå att det här Paulus beskriver, att jag kan finna mig i fattigdom och jag kan finna mig i överflöd. Den friheten, det oberoendet av det yttre, det som är en stillhet och förtröstan. Det kommer ju också att avspegla sig på något sätt i detta. Att jag kan tacka Gud i alla livets förhållanden. Jag är inte så bunden av mina yttre omständigheter att Gud upphör att vara Gud. Varken när det går bra eller när det går dåligt. Att tacka Gud i alla livets förhållanden. Och vi kan förstå att redan i det ligger en oerhörd frihet. Och det talar ju Bibeln mycket om. Vi har sjungit om frihet. Lära mig vad frihet är. Sjöng vi för en stund sedan. Vem blir man fri ifrån? Man blir fri från sig själv. Människan i befintligt skick är slav under sig själv. Man ser det ju hos missbrukaren. Men det är ju bara så att säga ett tydligt specialfall av syndens mekanismer. Och alla missbrukar vi tillvaron på något sätt. Tacka hela tiden Gud. Tacka i alla livets förhållanden. Och då blir det naturligtvis så ibland att man har fått gåvan att kunna tacka Gud trots smärtan i sitt liv. Och det är stort. Det kan du inte ta dig. Du kan inte göra dig detta. Det blir i bästa fall bara papegojprat. I sämsta fall blir det ingenting. Om du ska försöka. Det är lika bra att ge upp från början. Inga löddriga hästar här inte. Men vilken gåva. Att kunna tacka Gud trots smärtan när den finns. Den finns ju inte alltid. Men sen spetsar Paulus till det, och då kommer vi till text nummer 2, som också har sysselsatt mig mycket. Efesierbrevet 5, 18-20. Berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herres, i vår Herre Jesu Kristi namn. Det här är ett steg längre. Det här handlar inte om att tacka trots smärtan. Utan här handlar det om att kunna tacka också för smärtan. osunt, säger många. Sadomasochistisk ideologi. Självplågar filosofi, med andra ord. Nej. Det har inget av självplågeri över sig. Det ser man när man möter en människa som fått förmågan att tacka för allt. Det är sannerligen inga självplågare, utan det är glada människor. Inte smärtfria, men glada. Jag läste lite förut i Romarbrevet 8 om livets villkor. Och vi ska gå tillbaka till 8 nu och titta lite grann på fortsättningen av texten. Vi kan ta lite av det vi läst förut. Vi börjar i 22 versen, tror jag, och läser kapitlet ut. Romarbrevet 8 och 22. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty det man i förväg har utvalt har han också bestämt i att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Där man i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött, och därtill den som har uppväckt, så sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är andra halvan, kan vi säga, av livets villkor. Och det är livets villkor för den kristna. De består inte i att vi är dragna ut ur tillvarons, skapelsens ropande i födslovåndor. Utan de nya villkoren står preciserade i den 28:e versen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Grekiskan är lite mångtydig här. Vi har den gamla översättningens ord också, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och jag tror att summan av det här betyder att om jag älskar Gud, om jag är villig att be om gåvan att kunna tacka i livets alla omständigheter, och än mer att kunna tacka för livets alla omständigheter, då har jag det löftet att jag som älskar honom ska få se att både glädjen och smärtan blir meningsfulla i den bemärkelsen att de bidrar till att föra mig till målet för mitt liv. Men om jag väljer att låta lyckan få mig att glömma Gud och olyckan få mig att förbanna honom, vilket ju inte är alldeles ovanligt, då blir både lyckan och olyckan meningslösa i den meningen att ingen av dem för mig till målet för mitt liv. Men det här är ju alltså den styrka vi har. Vi är utlovade ett mål. I hoppet är vi räddade. Hoppet om en tillvaro bortanför denna. Och om vi vill sträcka oss efter gåvan att kunna bli så stilla inför Gud att vi tackar honom i glädjens dagar och kastar oss i armarna på honom under smärtans dagar, då har vi det löftet att ingen kraft i höjden, ingen kraft i djupet, inget i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det där kan vi ju också ha en erfarenhet av som människor. Vi brukar säga så här att lidandet kan både förbittra och förbättra. Och det är inte givet vilken av de här utgångarna som en människa erfar när smärtan kommer och bitterheten kanske sätter sina klor i en. Och det är ju inte nödvändigt så att den som först blir bitter är den som alltid sedan blir bitter. Utan det är ju inte så vanligt att man kanske upptäcker bitterhetens ödeläggande natur och ropar till Gud om befrielse, om förmågan just att kunna tacka för sitt liv även om det inte är smärtfritt. Och då upptäcker man ju till sin förundran att smärtan inte då blir neutral, så att man är tillbaka från minus 1000 till noll, utan man åker upp plus 250, 200, 400, 500 tusen, någonting. Alltså det som förut ödelade ens liv blir plötsligt en tillgång, en styrka. Genom stillhet och förtröstan ska ni bli starka. Men den vägen vill vi inte gärna gå. Den är inte komfortabel, men den fungerar. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Vi är ju som kristna ofta väldigt inställda på att söka Guds ledning. Och det är riktigt, det är bra att göra. Men ibland kan det där drivas till överdrift, det är min övertygelse. Ibland träffar man kristna som knappt vågar ta på sig skorna utan att fråga Gud om lov först. Och egentligen så står vi i den här versen, tror jag, inför den viktigaste vardagliga valsituationen. Idag skiner solen. Väljer jag att tacka Gud? Frågetecken. Idag regnade småspik. Vill jag tacka Gud för regnet? Därför att den grundattityden i våra liv, när vi får den som en gåva, för det är alltid en gåva, alltid, så tror jag att vi lever så verklighetsanpassat som det är möjligt att leva på denna sida. Genom stillhet och förtröstan blir ni stark. Ska vi be tillsammans?
Herre, ikväll så vill vi nalkas dig, Herre, med denna enda bön. Att du ger oss det som en gåva. Förmågan att kunna älska dig och uttrycka vår kärlek till dig i alla livets omständigheter. Kanske med tiden också, att vi kan tacka dig för allting. Herre, hjälp oss att förstå det nya villkor, det som gäller i denna tiden för den kristne. Att om vi älskar dig så samverkar allt till det bästa. Och då kan ingenting, inte ens det som berövar mig livet eller orsakar mig lång smärta, förta målet som du har uppställt för mitt liv. Utan allt får då bidra till att jag når det målet. Hjälp oss att se, hjälp oss att förstå, hjälp oss att längta efter att du ger oss denna kostliga gåva.